The defendant is guilty of first-degree murder.
My name is Jack Lawrence, and this is 1 minute remaining.
Hi, I'm David Jolly.
My name is Amelia Carr.
My name's Helen.
A podcast released weekly where I'll talk to multiple inmates all serving lengthy prison sentences for some very serious crimes. Get ready to join me in the conversation as we explore these incredible stories.
You have 1 minute remaining.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det finns ett DNA man har hittat under hennes nagel. Som man säger är ett pubeshår alternativet skäggstubb. Och det är inte mitt och det är inte Pernillas.
Ja, det är svårt. Det är mycket att smälta. Så är det. Och därför tror jag liksom att, som du säger, att detta är... Du har ju bara hört egentligen en bråkdel av detta grejet, va? Så att jag förstår dig som ska sitta och klippa ihop detta, att du har väldigt svårt. För vad fan, jag måste samla ihop mig. Var börjar jag? Var ska jag sluta? Va? Där är vi.
Ja, men jag har en intressant vinkel på det, och faktum är att det har att göra med kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson, som kallas för supersnuten. Så...
Du lyssnar på podcasten Motiv och I skuggan av skuld. En dokumentärserie i 6 delar av och med mig, Alexander Mork. Del 4, supersnuten. Jag hade under en längre tid varit nyfiken på att titta närmare på polisutredningen om mordet på Pernilla Johansson. Jag hade en känsla av att det var något som inte stämde. Och jag försökte få tag I material, men det var svårt att få reda på någonting alls om mordet. Polismyndigheten hade inte kvar något från utredningen. Det hade gallrats bort av åklagare då gärningsmannen redan var dömd. Fallet var löst, uppklarat, arkiverat och destruerat. Och jag började tveka om jag skulle kunna hitta information om fallet. Men ödet ville annorlunda, och någon tid senare lyckades jag finna en kopia av förundersökningsprotokollet som lyckligtvis hade arkiverats av Kristianstads tingsrätt, och med hjälp av Malmöpolisens arkiv fick jag till slut en kopia. När jag hade gått igenom förundersökningsprotokollet så skrev jag ett brev till Paul Wollmer som var dömd för mordet. Skulle han ens vilja tala med mig efter alla år? Några dagar senare, när jag skruvar in koden på verktygsboden för fjärde gången utan att lyckas, så ringer Paul Wollmer tillbaka.
Jag har liksom försökt själv liksom så gott jag kunnat. Ja, jag är inte så jävla bra. Jag är lite halvt dyslektik och dessutom. Så att, ja. Jag har till och med försökt att få till och med han Leif Gebe och läsa domen och läsa igenom för att både hitta kritik mot polisen och hur han själv ser det här. Så att, jag menar, det är väl en av de personerna som, för att han vet, ja, han vågar kritisera polisen. Och det är ju bland annat som jag alltid har försökt, jag har inte kommit hit än, för att man blir tagen som någon liten skojare liksom, om man helt plötsligt bara, ja men kan du titta på mina grejer, jag är oskyldig. Mm. Då är det då klart att det är för honom att, ja men det säger alla att de är oskyldiga. Varför ska jag läsa igenom det? Ja, du förstår. Mm. Där är jag liksom med sådana grejer. Mm.
Jag är väldigt tacksam för det som du gör, va? Så att, för det här, det hänger ju som ett ok, och det har du gjort under ena sedan det hände med mig, va? Så att, ja, man har inget normalt liv om man säger så, va?
Vi börjar omgående att tala om ett bevis som vi inte har berört än. Ett bevis som borde ha fått polis och åklagare att åtminstone utreda om det kunde finnas en annan eller flera andra gärningsmän innan man bestämde sig för att åtala Paul Wollmer.
Ja, och det har jag varit sedan jag fick kliva in. Så är det. Frustrerad. Bara tycker det är orättvist allt är över.
Det kanske blir ännu mer nu när vi har pratat om det och liksom allting blir starkare i minnena.
Ja, nej, men jag menar bara som hon, Ang Yangblad heter hon ju, på SKL. Det är ju de som gör det där kriminalgrejet. Ja, du vet, DNA eller att det är en biten. Mm. Ja, och det var Ang Yangblad som hade hand om detta.
Vid den rättsmedicinska undersökningen av Pernillas kropp anträffades under hennes nagel ett hårstrå. Det fastslogs senare att detta hårstrå inte kom från Pernilla och inte heller från Paul Wollmer.
Det ska finnas en liten bit av det DNA tar jag för mig kvar hos henne. Men när hon står i rätten och säger att när Kaj Larsson typ menade att är det fel på det eller är det smittat eller bla bla bla. Och då sa hon nej, det är så rent som det ska vara. Ja, men hur mycket säkerhet är det? Och då sa hon, ja, det slår fel en gång på 707 miljoner gånger. Bedöm själv, sa hon. Och medan när hon sa det, jag kommer ihåg det än idag. Då tänkte jag bara, ja, det har ni ju bevisat att jag har inte med skiten att göra, va?
Kristianstads tingsrätt dömer den 27 maj 1992 Paul Wollmer till 8 år i fängelse för dråp på Pernilla. Såväl Paul Wollmer som åklagare Kaj Larsson överklagar domen. I hovrätten dömdes Paul Wollmer istället för mord och påföljdstiden bestämdes till 10 år. Hovrätten var inte enig i sitt beslut. Domen bestämdes av ordföranden samt 2 nämndemän. 3 övriga lagfarna ledamöter av hovrätten var skiljaktiga och ville istället fastställa tingsrättens dom.
Och då så säger man bara nej, vi skiter och vi frånser det och så dömer vi honom. Men då enligt statistik så är det ju så här. Det är det jag liksom menar. Du hänger med och menar Alex.
Ja, nej, men jag förstår vad du menar. Du menar liksom att det DNA som man har hittat på Pernilla tillhör varken dig eller henne. Och just därför så säger Ann Youngblad att nej, det är inte Pauls DNA som ni har hittat.
Nej. Och till och med går så pass långt. Jag tror till och med det står någonstans i pappren att de, ja, man får anta att hon har lärt sig från gärningsmannen. Och man får anta att det är gärningsmannens DNA. Men det är inte vårt.
Nej.
Lik förbannat ska jag sitta för det. Och har ni liksom redan konstaterat det? Tycker ni det är en för liten procent, så en gång på 707 miljoner gånger? Ja, då vet inte jag var vi ska börja någonstans.
Ann Youngblad på SKL, numera NFC, var även den som samlade in DNA från mordet på det 10-åriga barnet Helene Nilsson. Men i det fallet så vände åklagarmyndigheten på sannolikhetsargumenten med DNA. Där menade man att just den sannolikheten som man valde att bortse från i Paul Wollmers fall istället visade att det var så osannolikt att det skulle kunna vara någon annan än Ulf Olsson som har mördat Helene Nilsson, att det därmed var bevisat utom rimligt tvivel att det var han som var gärningsmannen. Kristianstads åklagarmyndighet väljer därmed att formulera sig på det sätt som bäst lämpar sig för att få sannolikheten på sin sida. Men fallet med Ulf Olsson skedde 12 år senare och DNA hade då en helt annan tyngd i rättegångar. Men Paul Wollmers historia visade samtidigt att någonting hade gått väldigt fel med polisutredningen. En nästan ofattbar inkompetens framträdde.
då var det ju en som hette Per-Åke Åkesson du hade hört talas om.
Ja, absolut. Jag tänkte fråga om det sen. Men, ja. Ja, ni var vänner har jag förstått av Monica. Så att,
ja, det vi
är goda vänner.
Ja, ja, det var vi också. Va? Men han var ju en mycket skicklig analytiker. Så var det. Sen hade han ju dumma sidor med sig. Så. Men skit i det nu. Monica och Per-Åke, de var väl goda vänner i alla fall också.
Jag fick tidigt under mitt arbete höra saker om kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson via intervjuer med hans kollegor, kriminalinspektör Monica Olhed och kriminaltekniker Tony Andersson, som fick mina varningsklockor att börja ringa. Men till en början så visste jag inte vad jag skulle göra med informationen.
I Kristianstad så fanns det någonting som hette regionala kriminalavdelningen och det fanns i Malmö. Det var ju två län, Skåne var två län på den tiden. Och det fanns en chef på varje ställe. Vår chef hette Per-Åke Åkesson och Peter Tjäder hette han i Malmö. Och vi hade ganska många grova brott i Kristianstad län. Och vår grupp, eller vi som jobbade med dem på regionala kriminalavdelningen, vi klarade upp dem. Så vi hade ett bra resultat.
Kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson gick ur tiden 2018. Och han har många gånger hyllats som en av Sveriges bästa mordspanare genom tiderna. Kanske framförallt för att Kristianstadspolisen under hans ledning slog någon form av svenskt rekord i att lösa grova brott.
Sen var det ju snack om att man skulle slå ihop länen och då kan man inte ha två stycken regionala som senare bytte namn till länskrim. Då kan man inte ha två stycken länskrim. Det går ju inte. Utan det måste ju slå samman till ett länskrim. Och då var ju frågan om var. Och vem ska vara chef? Och det är klart att Malmö var ju störst. Så att Peter Tjäder menar ju på att det skulle slås samman till en länskrim och att den skulle vara i Malmö. Och Per-Åke Åkesson, vår chef, han motsatte sig det här. Just det var ingen bra personkemi mellan dem. Och om du har läst den här boken, Jakten på en mördare, som Tobias Barkman har skrivit. Så där beskriver han problemet med. Helt plötsligt så blev faktiskt Per-Åke Åkesson. Han blev som han själv säger det i den här intervjun. Att han blev satt i frysboxen helt enkelt.
Det som jag fick höra, små kommentarer mellan raderna om Per-Åke Åkesson, fick mig att fundera över vad som egentligen var hans styrka. Vad var det för egenskaper han hade haft som ledare som var så unika inom polismyndigheten? Vad var tricket? Vad var skillnaden mot andra polisdistrikt? Hur kom det sig att just Per-Åke Åkesson och hans team på Kristianstadspolisen lyckades lösa så många olika högprofilerade mordfall?
Men han var ju framgångsrik. Alltså den dagen när vi blev ett Skånelän, va? 1 januari 97, då hade inte vi ett enda oklart mål i gamla Kristianstadsläget.
Mm.
Nej. Så det jag tyckte vi var rätt stolta och Malmö hade ju några liksom.
Per-Åke Åkesson beskrevs inte direkt som någon strateg med en egen upparbetad filosofi för hur man effektiviserade polisutredningar. Det var snarare egenskaper som envis som dök upp i beskrivningarna. Och jag fick mer en bild av en sån där polis som rusar in i förhörsrummet, slår näven i bordet och säger: "Nu tar du fan i mig och berättar vad det är du har gjort. Vi vet att du ljuger." Och nu så här en tid senare, när jag sparkat burken en bra bit längre ner på gatan, så funderar jag på om inte alla misstag som begåtts under Kristianstadspolisens mordutredningar till stor del beror på kriminalkommissarie Per-Åke Åkessons olika sätt att förhöra misstänkta. Hans specifika förhörstaktiker.
Ja, vad ska jag börja? Jag vill börja med poliserna. Per-Åke Åkesson, ja, jag vet inte hur gammal han var, men flintskall. Det var redan på den tiden i alla fall. Det var väldigt kortklipp. Vad kan han ha varit i den åldern där? Han var nog 45-50 kanske. Han var störst, bäst och vackrast. Är det någon i den här utredningen som jag skulle vilja säga som är narcissistisk, så är det Per-Åke Åkesson. Det är väl det kortfattade jag kan säga om han.
När jag studerade förundersökningsprotokollet över Pernilla Johanssons försvinnande så var det en sak som jag hade väldigt svårt att förstå. Något som inte stod någonstans eller som förmedlades under förhören.
När jag har suttit och jobbat så jag har hittat någonting som jag tänker på om man ska titta på Högsta domstolen, som jag tycker är en väldigt liksom stabil grund att stå på. Det är så här att polisen gör ju en anmälan om misstanke mot dig retroaktivt den 21 december. Där de skriver att anledningen till att de misstänker dig är det som du har uppgett under din anmälan om försvunnen person klockan 10.00. Egentligen så är det ju det som du berättar för dem klockan 15.55 den dagen som gör att de misstänker dig. Men det kan de inte ange som skäl till misstanken. Och problemet liksom är när de då daterar tillbaka till klockan 10, då skulle du ha haft en advokat närvarande när de var där 15.55, för att i så fall så misstänkte de dig från klockan 10 den dagen. Men istället så kommer de att prata med dig i 3,5 timme utan en advokat närvarande och klassificerar inte som ett förhör utan som en anmälan om försvunnen person. Men i samtalet så säger de så här: har du varit sanningsenlig, dina uppgifter, förhöret avslutas. Så att de betraktar det själva som ett förhör men dokumenterar det som något annat. Och därför så tror jag att idag så borde man kunna riva allting som sägs klockan 15.55. Och då skulle alla misstankar mot dig falla, för då finns det inga motstridiga uppgifter. Och ja, där bör man börja tycker jag.
Ja. Ja, de är det helt och hållet.
Mm. För det var där liksom polisen dribblar bort sig själva.
Sen ändrade man strategi en gång då, och då helt plötsligt blev det en kvinnlig polis inblandad. För det var innan man hade hittat henne. Och detta säger ju en hel del. Idag, jag skrattar inte åt det, men man blir ändå skrattfull av det, va? Då satt jag på kortsidan av hennes skrivbord. Hon satt på en kontorstol och så rullade hon fram. Och så lutar hon sig fram och då har hon V-ringar, tröja, push-up BH som man ser mer eller mindre halva bröst, inte bröstvårtor men brösterna ser man. Och så säger hon att jag förstår att det är väldigt svårt att din flickvän är försvunnen borta. Men ska vi inte prata, Paul, lätta ditt hjärta nu, vad vet du, vad vet du? Och det var liksom, jag såg rätt ner, va? Och jag, idag när jag tänker på det, det var ju på rena, så de försökte liksom att nu ska han prata liksom, nu är det en kvinna med liksom och så.
Vem tror du låg bakom den taktiken?
Troligtvis det var efter han de hade frågat mig om jag var dominant när hon och jag hade sex och ena med det tredje. Så jag tror att det var någon taktik att se liksom att jag kanske öppna mig eller börja prata nu när det är kvinnor i bilden, va? Jag vet inte.
Jag tycker det är mycket som tyder på att det där är ett liksom, det är som handboken från Per-Åke Åkesson. Att precis liksom iscensätta såna där situationer och liksom försöka få sina gärningsmän att liksom helt plötsligt bli aggressiva fast inne på polisstationen.
1997, 5 år efter utredningen mot Paul Vollmer, var det dags för ett annat fall. Förhören med Bengt Karlsson och Per-Åke Åkesson använder sig nu av kriminalinspektör Monica Olhed som förhörsledare. Men han använder sig av ungefär samma metoder som han har använt mot Paul Vollmer, om än något förfinade under så kallade 23-6-förhör som även kan kallas för att höra någon som annan.
Blev han inte misstänkt så efter... Alltså,
det kommer jag faktiskt inte ihåg, men jag tror inte vi la in honom som misstänkt i något system då. Han var ju så att säga misstänkt bland oss, att vi misstänkte att han är förövaren, därför satte vi spaning. Men det är skillnad och officiellt misstänka en person liksom. Så jag tror inte att han blev det. Jag kommer inte ihåg det faktiskt.
Jag vet inte om jag frågade tidigare, men när ni håller det här förhöret som annan med honom. Ja. När du började det förhöret, alltså om vi går tillbaka till 30 december. Har du är det någonting specifikt juridiskt som du måste tänka på i det avseendet? Om han erkänner där och då, skulle det då vara giltigt eftersom han egentligen inte förhörs som misstänkt?
Nej, men i och med att man hör någon annan eller vittne eller målsägande, så Det är inte samma sak med misstänkt, så måste man delge rättigheter, att de har rätt till försvarare. Idag är det här med FUK 12, de behöver inte yttra sig, de behöver inte tala om någonting som är till nackdel för dem själva och så vidare. Men det var inte så hårda regler på den tiden. Men när det gäller en annan så är det ju bara att tala om vad förhöret handlar om liksom. Och att vi spelar in det om man nu gör det.
Ett 23-6-förhör innebär att polisen kan höra en person innan den är misstänkt för ett brott. För att du ska kunna bli meddelad att du är misstänkt för ett brott så måste polisen först rådfråga en åklagare. Men vid 23-6-förhör så hörs man endast upplysningsvis och därmed så behöver man inte tala med en åklagare innan. Och dessutom så behöver du, som nu sitter i ett förhörsrum, ingen advokat närvarande. Du är ju inte misstänkt för något.
Ja, men du, som förhörsledare så har du väl samtidigt liksom ett ansvar att egentligen inte leda någon in i att misstänkliggöra sig själv, så att säga. Det är väl lite luddig formulering kanske, men det finns någon
sån... Ja, jag förstår vad du menar. Nej, men det vill man ju inte. Det vill man absolut inte göra, för att jag kanske inte alls har klart för mig hur det har gått till. Jag menar, det här är någonting som måste komma under förhöret. Såklart.
Yes.
Utredningen mot Bengt Karlsson skiljer sig mot den mot Paul Wolmer på en betydande punkt. Och det var att Bengt Karlsson var skyldig till de brott som han hördes om. Kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson och kriminalinspektör Monica Olhed hade 1997 under utredningen av mordet på Carina Jönsson valt att fokusera på den oro som Bengt Karlsson visat upp när man hade talat om Carina Jönsson i samband med de inledande 23-6-förhören. Kriminalinspektör Monica Olhed reagerade på att Bengt Karlsson inte kunde nämna Carinas namn trots att de borde ha känt varandra, då han arbetade som djurskötare på en gård bara några 100 meter bort. Under en husrannsakan fann man kläder hemma hos Bengt Karlsson som tillhörde Carina Jönsson och man bevakade honom sedan dygnet runt.
När vi hade bestämt oss för att vi skulle ta in Bengt på förhör, det var bestämt ett visst datum i januari då. När vi bestämde det datumet, då hade vi inte hittat kroppen ännu. Utan vi skulle försöka. Så hittade vi ju kroppen. Så då hade vi ett annat utgångsläge.
Efter att han har stannat till med sin bil vid en infart till en grusväg och sedan istället fortsatt rakt fram, så körde spanarna in på den lilla vägen och en kort tid senare fann man Carina Jönssons kropp i en smältande snödriva. Samma dag tog man in Bengt Karlsson för nya förhör där han meddelades att han var misstänkt för mordet på Carina Jönsson. Och inför kriminalinspektör Monica Olhed och advokat Lars Mannerhult så erkände Bengt Karlsson 2 mord. Erkännanden som sedan kunde följas upp med tekniska bevis i form av DNA från båda morden som återfunnits på brottsplatsen och i bakluckan på hans bil. Viljan att hålla advokater borta från förhörsrummen verkar ha följt med Per-Åke Åkesson genom hans karriär. En annan variant av förhör, så kallade 24-8-förhör, som kan hållas så fort polisen har gripit en misstänkt, användes i en annan polisutredning 2004. Den här gången försökte Per-Åke Åkesson få Ulf Olsson att erkänna mordet på Helene Nilsson.
Ja, då, jag kan säga så här, när han kom in så jag kunde inte direkt se på honom att han var berusad. Men sen efter en stund så började jag förstå att han är faktiskt berusad. Och dessutom hade vi ju ingen advokat med på natten då, vilket man bör ha vid grova brott alltid. Det här var ju ett 24-8-förhör som vi kallade, innan han skulle frihetsberövas eller anhållas då. Så därför bröt jag förhöret till slut. Eller till slut, jag kommer inte ihåg hur länge jag hållit på. Men...
Förhöret med Ulf Olsson under midsommarnatten 2004 påbörjades klockan 01.20 och pågick i 1 timme och 25 minuter. Tidigare på dagen hade man fått svar på DNA-proverna som matchade Ulf Olsson och under natten häktades han och togs in för förhör. Och jag ställer mig frågande till varför ingen advokat var närvarande under förhöret. Om man blir misstänkt för ett 15 år gammalt mord på ett barn och förhörsledaren meddelar att de har DNA-bevis, bör man inte ha en försvarsadvokat närvarande då? Ulf Olsson fick precis som Paul Wollmer och Bengt Karlsson en offentlig advokat tilldelad av Kristianstads åklagarmyndighet. Ulf Olsson fick advokat Sven Järneryd, och den advokat som kom att representera både Paul Wollmer och Bengt Karlsson var en och samma person, advokat Lars Mannerhult.
Längre fram sen när vi har blivit dömda i hovrätten så vill jag ju överklaga till extra domstolen, va? Då åker Mannerhult på semester och gör sig oanträffbar. Så jag får aldrig möjligheten enligt det här landet att kunna få en prövning i extra domstolen. Och det är hela tiden att jag ska vara förstående. Att du måste ju förstå att folk vill ha sin semester och bla bla bla. Samtidigt som man säger till mig att man har bara en månad på sig. Ja, men hur ska jag kunna överklaga huvudtaget när jag sitter inlåst i en cell? Jag får inte ha papper, penna, jag får inte ha någonting. Jag får inte ringa, jag får ingenting. Hur ska det komma fram till högsta domstolen att jag vill ha en prövning?
För att det ska vara möjligt att en oskyldig människa ska kunna dömas till fängelse för mord, så krävs det nästan att den misstänkte har en försvarsadvokat som av någon anledning inte arbetar för sin klients bästa. Och både Ulf Olsson och Paul Wollmer uppger att de var mycket missnöjda och besvikna på sina advokater Sven Järnryd och Lars Mannerhult. Båda upplevde att advokaterna snarare var någon typ av fiende som samarbetade med polis och åklagare för att nå en fällande dom. Och det är ju knappast en försvarsadvokats uppgift.
Nej, alltså Lars Mannerhult har jag hört talas om i ett annat fall som utspelade sig 1997. Och jag har lyssnat på alla förhören där. Där fanns det ljudband, men jag har aldrig hört honom säga liksom, yttra någonting för sin klient, så han verkar vara en väldigt passiv försvarsadvokat.
Han är väldigt passiv, och det ska ju tilläggas liksom, det är ju en sak som jag har fått veta efteråt. Han är ju polis, han utbildar sig till polis och sen tröttnar han på det sen. Det är ingen advokat. Det är en polis iklädd advokat, alltså i kostym. Och så säger han jag är advokat, men han är polis.
Det Paul säger är inte taget helt ur luften. Advokat Lars Mannerhult var polis innan han blev advokat. Han gick på polishögskolan 1969 tillsammans med förhörsledare kriminalinspektör Bo Nero.
Alltså han sprang ju, som jag ser det liksom, han sprang ju deras ärende hela tiden. Och när jag säger att han sprang deras ärende, det var det att han, ja, han sa ingenting de gångerna han var där. Någon gång så pratade man och sa att ja, men du kan ha det förhöret nu, då kommer jag titta på det senare. Han var inte intresserad. Det var han var intresserad av, det att få en siffra på sitt konto.
Kanske blev Kristianstadspolisen på många sätt fartblinda när ledningen väl hade bestämt sig för vem som var skyldig. Under utredningen om försvinnandet och mordet på Pernilla Johansson så bedrev kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson en polisutredning som var helt oförmögen att se några andra alternativ än att Pernillas sambo Paul Wollmer var gärningsmannen. Och när man bara tittar på ett ställe så är det lätt att gå ordentligt vilse.
Man gav 100% ögonen på mig. Och så ingenting runt om. Sen satt man på skygglappar. Det är han. Är det inte han så är det han ändå.
Du får bara få en annan sak då. För liksom, du berättade ju för mig igår här en scen som liksom, har du sett Seven eller?
Ja.
Jag tänkte på Seven liksom sen när du sa så här, men jag satt där bak i sätet och så körde de mig ut och liksom skulle visa, och så visar de Pernilla liksom in i skogen.
Ja.
Hade de liksom läst dig dina rättigheter och allting innan?
Nej. De talade inte ens om vad vi skulle.
För det här är ju jätteundligt. Man kan ju inte ta en person som man alldeles strax ska meddela att de är misstänkta för mord och köra dem till brottsplatsen och visa hur den ser ut. Det är ju det är ju grund för att.
Det var så de gjorde. De körde mig ut där först och sen körde de in mig till polisstationen och då så informerade de att jag är misstänkt för mord.
Jag tror att de har svarvat Paul
för att det är för att de är så säkra på sin sak liksom, att de har misstänkt det för olaga frihetsberövande. För att problemet som händer här är ju att allt som du sen säger i ditt erkännande om hur hon återfinns borde strykas ur alla förhör i så fall, eftersom du då får se hur hon ligger, i vilken position, var, hur man åker dit, hur man...
Så det är första, de åkte med mig där och jag kommer ihåg, jag var uppe vid Basköp vid detta tillfället när de hämtade mig. Som åker från Basköp ner och så kör de ena ut där till Vinslöv. Upp till där och sen så säger de att titta in där. Och då har de vikt väck granrejs som ligger runt och där är polispelar. Och medan bara där så fattade jag ju liksom att någonting är det ju här med Pernilla, va?
Har du någonsin pratat med någon advokat om det överhuvudtaget? Nej.
Jag har inte gjort det. Utan det är så här, jag vill ha hjälp och jag vill gärna ha en advokat.
Mm.
Problemet är att här sitter jag liksom dömd för detta. Och när jag ringer en advokat liksom och säger kan ni ta hand om detta? Det är självklart att de ställer sig frågan liksom varför. Mm. Ja, vi vet att du vill ha upprättelse, men vad tjänar jag på det? Mm. Det kostar pengar. Har du pengar? Jag har inga pengar.
Kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson gör samma sak i polisutredningen mot Ulf Olsson. Han tittar bara åt ett håll. I både fallet med Paul Wollmer och Ulf Olsson lägger han alla resurser han har till sitt förfogande till att bevisa att de som är misstänkta också är skyldiga, och hans team måste bara kunna finna bevis för det. Problemet är bara att det är en omöjlig uppgift för personalen att lösa. Av den enkla anledningen att både Paul Wollmer och Ulf Olsson är oskyldiga. Så varför skulle det finnas några bevis emot dem överhuvudtaget? Som jag ser det, är det först när man inser det som morden faktiskt går att lösa. Och innan vi går vidare och tittar närmare på hur polis och åklagare har agerat i polisutredningen mot Paul Wollmer och Ulf Olsson, så skulle jag vilja belysa ett annat fall som verkligen illustrerar vad som kan hända om man likt Kristianstadspolisen hamnar så fel i inledningen av en polisutredning. För ibland kan det vara svårt att hitta vägen tillbaka när man har gått åt fel håll alldeles för länge.
Vi har ju då anträffat en kvinna som är död i vattnet uppe vid Loftahammar, nordost om Loftahammar. Vi har gripit en man som då är den döda kvinnans man.
Då är det förhör på Västerviks polisstation. Det är den 6 september. Och anledningen till förhöret, Ingemar, det är som du tidigare delgetts att du är själv misstänkt för mord då den 5 september.
2008 blev Agneta Westlund överfallen och dödad av en älg under en kvällspromenad. Polisen riktade tidigt in sig på att hennes make Ingmar, 73 år, var mördaren och glömde därför helt att undersöka djurspår som samlats in. Man var för fokuserad på att det måste vara Agnetas make som var skyldig, och polisen utvecklade därmed en teori om att maken skulle använt sig av gräsklipparen för att mörda sin fru, trots att det inte ens gick att finna några som helst blodspår från människa på gräsklipparen. Ett och ett halvt år senare fann man djurspåren från älg och Ingmar kunde frias helt från misstanke. När polisen väl undersökte djurspåren och öppnade upp sig för alternativa händelseförlopp insåg man att det första maken Ingmar hade sagt under förhör var att han hade hört ett högt ljud när Agneta försvann. Det lät nästan som en älg. I fallet med älgen så löste sig allt som tur var och man fann den skyldige. Jag tror samtidigt att polisen hela tiden trodde att de gjorde sitt jobb när de försökte finna bevis mot Agnetas make Ingmar. Och det är det som är så fruktansvärt obehagligt. För än idag, efter alla dessa år, så tror ingen på varken Paul Wollmer eller Ulf Olsson.
Men det här som nu ska komma ut. Först och främst, så om jag blir tillfrågad om det här, så jag kommer att säga min uppfattning. Det kommer jag såklart att göra.
Absolut, det förstår jag självklart.
Bland det sista jag gjorde bara några dagar innan premiären av Att skapa ett monster var att berätta hela min teori om vad jag egentligen trodde hade hänt vid morden på Helene Nilsson och Jannica Ekblad för kriminalinspektör Monica Olhed. Under våra samtal tidigare hade jag aldrig nämnt något för henne om mina misstankar. Och det fanns en naturlig förklaring till det. Det fanns spår efter flera olika gärningsmän och de skyldiga kunde vara vilka som helst.
Jag har ju glömt jättemånga saker. Du hör ju själv när vi pratar. Den här Saaben till exempel och den här bilen. Jag har bara i bakhuvudet att det fanns någonting där. Att det var någon från Malmö som var där på besök eller hur det var. Alltså jag minns inte. Men det är det jag menar. Därför skulle man ju titta på allt material som finns i slasken. Och det har inte du haft tillgång till tydligen. Men jag kommer ändå säga vad jag tror. Jag tror givetvis att Ulf är inblandad i det här, absolut.
Ja,
men jag utesluter inte att det kan ha varit fler med. Det gör jag inte. Men det är så här, jag kan köpa vissa grejer du säger, men jag säger inte alls att din historia håller hela vägen. Det gör den definitivt inte. För det finns många, många saker man skulle kunna gå vidare på och kontrollera och skulle man visa att så här var det inte.
Mm. Ja, men så jag hoppas att man gör det alltså.
Ja, men... men fortfarande håller jag med om att det finns oklarheter. Det är helt klart att det gör det. Ulf tog ju aldrig på sig mordet här.
Men varför finns det oklarheter då?
Ja, men det kan man ju bara också spekulera i. Det finns ju många anledningar till varför det finns oklarheter. Att en person inte kan komma ihåg. En person kommer ihåg men vill inte berätta. Därför att man har förträngt alltihopa. Därför att man är oskyldig. Därför att det finns... ja, massa olika anledningar. Och det kan man inte säga att det är just den och den anledningen. Det kan man inte säga.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När jag presenterade de olika bevis som jag hade funnit för att Ulf Olsson hade valts ut till syndabock, så tänkte jag hela tiden att nu har jag hittat något som polisen borde utreda närmare. Nästan allting var sekretessbelagt för mig och det hade allt mer kommit att bli en gissningslek. Men kanske kunde någon med behörighet titta närmare på det. Men jag insåg också att det inte skulle bli Monica Olhed. Hon hade sin bild klar med Ulf Olsson som gärningsman. Och det fanns alltid en annan eller en helt ny förklaring till alla tveksamheter inom utredningen. Ulf Olsson hade en mycket komplicerad personlighet.
Angeli är en kvinna som är vittne, som är det enda vittne som anges, som man liksom försöker få det att se ut som att hon har pekat ut hans stuga, som att hon har träffat honom. Alltså, Den kvinnan är livrädd för sitt liv. Hon har varit utsatt för ett mordförsök. Hon är rädd för en man som heter Bengt med stora grova händer. Och hennes förhör förändras. Så att 1989 säger hon en sak. 1998 så säger hon lite mer. Och 2004 så säger hon allt. Men det är ingen som liksom fångar upp det. Men hon berättar vem det är som har attackerat henne. Hon berättar vem grisen är. Och, ja, Angeli, det, och Angeli har träffat grisen. Och varit i grisens stuga. Mm. Men hon känner inte igen Ulf Olsson som grisen. Varför?
Nej, men han, liksom... det var inte Ulf Olsson heller. Men varför måste Ulf Olsson, varför måste hon ha träffat Ulf Olsson? Det måste hon ju inte ha gjort. Man kan ju inte säga att det är en sanning bara för att hon inte har träffat Ulf. Eller hur? Det är ju ingenting som säger.
Jo, för att, alla säger att Jannica ska åka till man som kallas för grisen eller en skitfärdig mannen. Och den mannen har Angeli träffat flera gånger.
Ja, och det är, har man haft massor med förhör.
Ja, men inte baserat på det här som jag säger till dig nu. Det kan man inte ha gjort i så fall.
Jag har inte hört. Jag var inte inblandad i utredningen på den tiden. Men jag är nog rätt så övertygad om att man höll förhör med honom också angående sista dagen som någon hade sett Jannica.
Ja. Angeli får aldrig sina bilder. Angeli får aldrig sina bilder på honom. Nej, varför var han inte med i någon fotokonfrontation i så fall om man har förhört honom?
Jo, jag kommer ihåg det här med att någon hade, att det fanns med att hon var utsatt för någonting. Men jag kan inga detaljer kring det.
Nej, men om ett vittne i en polisutredning 4 dagar efter sitt förhör blir utsatt för ett mordförsök, så bör man väl åtminstone utreda
det
vem det
är
som försöker mörd. Ja, så bör man väl åtminstone utreda varför hon blir utsatt för ett mordförsök.
Ja, det är självklart.
Ulf Olsson hade en gipsad arm i tillfället, så han kan inte ha genomfört det.
Det är självklart att man borde. Och men det är så här...
Jag om vi löser den situationen liksom, så leder det till allting som jag berättat sen på ett så fruktansvärt...
Nej, men jag kan inte bara köpa det rakt av, därför att jag kommer inte ihåg... Jag kommer själv inte ihåg att det var 4 dagar efter... hon hade blivit förhörd. För jag vet att Angeli är förhörd många gånger.
Det område som Pernilla återfanns i hade i närtid drabbats av flera andra mord som fortfarande var olösta 1992. Och hur jag än vrider och vänder på det så leder spåren efter gärningsmännen hela tiden tillbaks till samma lilla röda stuga som ligger någonstans i Vanskiva i närheten av Hässleholm. Den borde ligga nära den plats där Pernilla återfanns, och jag själv tillbringat mycket tid med att försöka lokalisera den här stugan utan att lyckas. Och jag har till och med funderat på att själv åka ner till Vanskiva Hässleholm för att leta efter stugan.
Någonstans känner jag att det är något som inte stämmer. Varför? Och det är väl just det att det är så nära mig också.
Mm.
Just att man har sånt, att det är så lokalt förankrat här nere, det har suttit i mig sedan jag var liten det här. Jag tyckte det var fruktansvärt när man hörde att hon låg där på någon rastplatsväg i Vedema. Liksom. Det satte sig i mig på något sätt.
Mm.
Och sen då stod det här Helene med. Hon var ju på alla tidningsuppslag överallt, kommer jag ihåg. Då.
Mm.
Det var ju mest skrämmande. Det hade ju aldrig hänt liksom innan. Så.
Men så en dag hör en lyssnare av sig.
Jag har alltid varit fascinerad av mord, men i stort sett seriemördare har jag alltid fascinerat mig mest. Jag har väl betat av alla de här stora amerikanska, och man har liksom nu när man har blivit gammal så har man ju tänkt att varför studerar man inte något sånt liksom. Nu är jag ju för gammal och sådär, men jag började lyssna då på Nattvandraren och kommer ihåg ganska mycket grejer från den tiden, även om jag inte var så gammal då, men så, fortsatte jag på att skapa ett monster. Och jag tror det var i andra avsnittet så börjades att prata om en stuga som den här grisen då. Monica sa en stuga utanför Hässleholm, sa hon. Men han, den andra Kristianstad, jag kommer inte ihåg hans
Tony
namn.
Tony Andersson, kriminaltekniker.
Ja, Tony, var det det? Tony, ja. Han sa nämligen Vanskiva, sa han.
Mm.
Vi var ju, det enda jag har varit med och undersökt detta för Hässleholm, så var det ju en stuga som var aktuell då ett tag som hette boende i Helsingborg, va. Han skulle ha disponerat den här stugan, va. Och han var intressant ett tag, den här karen, kommer jag ihåg. Och där var jag och en annan kollega som heter Lars Hörberg och undersökte nästa vecka, men vi hittade inget intressant där.
Kände ni blue light och sånt där då?
Om jag ska vara riktigt ärlig så kommer jag jävla inte ihåg det riktigt. Va? Det gör jag inte, va? Men jag kommer ihåg den där lilla stugan. Den låg utanför mot soptippen i Hässleholm där. Vanskiva där.
Jag bor i Vanskiva, uppväxt i Vanskiva. Så då blev man så här nyfiken, vilken stuga kan det vara? Och så skulle det ligga i anslutning till en återvinningscentral. Jag brukar vara ute och springa i de där delarna. Jag hade väl mina tankar om vilken den skulle kunna vara så där, men inte liksom så där konkret riktigt att ja, det måste vara den. För när man lyssnade vidare sen så berättades det om att det skulle vara någon mack som skulle ligga i någon anslutning när man svängde av för att komma till den där stugan. Och det finns ju två alternativ då som jag såg det. Det var en mack som fanns här på den tiden här i Vanskiva där jag bor. Men det hade varit en konstig rutt att köra. Så kan man komma från ett annat håll som heter Finja. Där fanns en mack på 80-talet som man svängde av i ungefär. Mm. Så det, då tycker jag att det måste vara den där macken. Och sen, men jag kunde liksom inte komma fram till vilken stuga det var. Och för någon vecka sedan så kom min ena syster och min mor hit och hälsade på. De bor ju så här nere, men de var här bara skulle besöka mig. Så frågade jag om de visste vilken stuga det där var i, som de trodde att Jannik hade blivit dödad i. Och då skrattade bägge två. Först min syster skrattade. Jaha, har du lyssnat på Alexanders podd, sa hon. Ja, så jag, har du med hört den? Ja, jag har med hört den, sa hon. Ja. Och sen sa min mamma då, ja men det är ju farmors barndomshem, sa hon. Det är Prästamarken, kallas det för. Och då hade hon ju tidningen kvar. Men just det här med bilderna på och när de skrev i lokaltidningen här om att de var i den stugan och undersökte och sådär. Så då blev jag ju äldre lov och ville dejt. Så jag tog ju bilen och körde dejt. Men så kom jag ju dejt, så min stora besvikelse var ju fanns inte stugan. Den revs typ 2021 eller 2020.
Jannikas väninna Angeli beskriver hon den som att två saker. Dels så ligger den som att man upplever som att den ligger i en skog.
Den ligger ju helt isolerat i skogen. Du kan komma till den på två sätt. Vad jag vet idag, alltså du kan gå, det är en liten väg som går från soptipsvägen, så är det en liten skogsväg som går in där och då är det liksom upp över ett krök och sen ner i en liten svacka och då ligger den där nere. Du kan även komma från den från ett annat håll, det är ju en grusväg som går här från byn.
Kan du parkera bilen vid stugan eller måste du...
Det skulle du kunna då, om du körde den ena vägen. Ja. Absolut. Ja. Och det är ju troligast.
Jag tror att Helen blev medvetslös när hon blev påkörd. Eller om det var någon annan typ av olycka som gjorde att hon blev medvetslös. Men jag tror att efter det så tror jag att hon har förvarats i den här stugan i så fall. Och i så fall det är en stor jordkällare eller något utrymme som är kallt som finns... Jag såg att det är några skjul på baksidan av...
Precis. Alltså det är ju så långsökt. Men när min farmor flyttade dit, när hon gick dit, så bodde inte hon i huset. Utan hon bodde i en jordkällare som var i ett hus som låg bakom detta. Och det, hon bodde där med sin lillebror då, i det här jordkällaren under det här skjulet. Jag vet inte riktigt...
Men alltså så det fanns en jordkällare, för det har varit en sån här liksom galen grej liksom som för mig, alltså med den här historien så har allting varit så, det är så out of this world liksom på många sätt, så att det är svårt att berätta för folk, men man bara, vad fan, kom igen, så där kan det ju inte vara liksom. Men Helene försvinner liksom på måndag och hon blir inte lämnad på den här platsen i Tollarp förrän liksom efter torsdagen, så någonstans så liksom förvaras hon i ett par dagar och hon kan inte vara bunden eller inlåst eller drogad, för det finns inga fingeravtryck eller märken på att hon har varit tillfångatagen, va? Överhuvudtaget. Och
till vår besvikelse finns stugan inte kvar längre. Eventuellt DNA som man kunde ha återfunnit i någon form från gärningsmän, Helene Nilsson, Jannika Ekblad, Pernilla Johansson eller andra olösta mord, är borta för alltid. Lyssnaren skickar bilder på stugan och en artikel från lokaltidningen under försommaren 1998 där Jannikas väninna Angelie hade identifierat den stuga vars kund Jannika skulle åka till, och man förhörde mannen som bodde där 1989. Bilderna är identiska, det är samma stuga. Och det är inget litet fynd, för det innebär att Jannikas väninna Angelie av någon anledning valde att ändra sig 7 år senare och istället peka ut Ulf Olssons stuga. Ljög Angelie om den stuga hon visade polisen 1998? Eller blev hon övertalad att peka ut Ulf Olssons stuga 2004? Att polisen påpekat för henne att de har DNA så hon måste ha tagit fel?
Men det som irriterar mig är att jag inte hade mer information om detta innan. Hade jag vetat det innan allting, de rev allting, så hade jag ju, då hade jag ju varit där och kollat.
Ja, alltså där är det alltid, framförallt man på med gamla så här cold case eller gamla fall liksom, som så saker går förlorade med tiden. Men jag tänkte en sak som jag tänkte, det enda som återstår egentligen för att liksom, om man ska hitta någon ledtråd. Är det människor som bor kvar i trakten som har bott i närheten där runt 89, 90, 91 eller liksom slutet av 80-talet, början av 90-talet, och kanske har sett, jag vet inte, bilar som tar sig dit liksom, att det är någon bil som den brukade åka där på den tiden, eller hundar eller något sånt kännetecken runt omkring stugan?
Men enda insatsen man har, det är bara en enda väg in, och det är ju den som går mot soptippen. Och just på den vägen är det liksom inga bostäder som ligger i anslutning till den vägen. Där ligger några gårdar, men de ligger en liten bit ifrån på en annan väg, avsides väg. Det som jag skrev, att det som slog mig var hur avsides det verkligen var. Liksom. Att det fanns ju inte en möjlighet för de grannarna där i det andra huset att se hela vägen dit där. Och då skog runt liksom. Alltså det har ju varit helt frånskilt från allt.
Under vårt samtal så visade det sig att den lyssnare som har funnit grisens stuga i Vanskiva är mycket påläst och engagerad i fallen, och tiden försvinner iväg när vi börjar tala.
Stugan ligger så avsides liksom så där, så att om någon skulle ta dit, alltså om någon skulle ta dit någon för att mörda den, om vi säger så måste man ju veta att hit kommer aldrig någon komma liksom. Det går ju inte att chansa på att bara låna en stuga, utan måste man ju veta att den här är öde, det är ingen här liksom.
Men grejen är så här, att i den här, de här skogarna här där jag bor, där är väldigt mycket ödsliga stugor till höger och vänster. Som det går små grusvägar till, som det inte passerar väldigt mycket bilar på. Och de ägs, i stora delar är det väldigt mycket danskar som äger dem och så här. Och jag brukar alltid, när man träffar någon och man pratar om ord med från Danmark, så säger jag, gör ni här? Ja, men vi har stuga här ute. Jaha, så börjar man tänka, varför i helvete köper man en stuga här mitt ute i skogen? Det här är liksom ingenting. Ja, men de tycker det är skönt att komma ifrån stan och sådär liksom. På våren kommer man hit och piffar till dem, och sen tillbringar man några veckor här, och sen står de tomma liksom. Jag är svär på att man skulle kunna göra ett inbrott där i de här stugorna och kunna sova där i 3-4 månader utan att någon märkte det förrän de kom tillbaka på sommaren liksom. Så de som bor en gångsteg bakom en damm in i skogen längre in mot själva byn, det var en dansk familj.
Hur långt är det mellan husen liksom? Skulle han kunna liksom...
Det går liksom en koslinga dit. Det kan vara, vad skulle jag kunna gissa på, mellan 250 till 350 meter kanske mellan husen där. Men de ser absolut inte varandra. Husen syns inte från... Det är så mycket skog och skit emellan så att...
Jag har hittat 3 mordoffer som har hittats inom en liksom omkrets på några mil från det här området.
Vilka mord? Det är Helen, Jannika. Är det Pernilla då eller nej?
Ja, Pernilla Johansson. Jag håller på att göra ett program om Pernilla Johansson.
Jag gick ju... Hon är 75 tror jag. Hon gick i skolan med mig. Hon är 1 år äldre än mig. Väldigt snäll flicka. Flyttade rätt så tidigt ifrån byn där jag bor. Helt plötsligt så försvann hon. Sen hittades hon ju mördad. Då var det ju hennes... Samma som åkte dit för det. I Baskköp tror jag det var. Mm.
Paul må vara Pernillas sambo och den mest sannolika gärningsmannen sett till statistik. Men Pernilla hade blivit brutalt knivhuggen upprepade gånger. Överlag låg den iskyla över mordet som jag inte tyckte passade ihop med Pauls erkännande eller hans personlighet.
Det är liksom väldigt populärt att man gör en gärningsmannaprofil och det, ja, det vet du, det kommer ju från FBI och USA, va? Och menar det sa ju åklagaren också till mig länge senare liksom att det var ju liksom jag bara på grund av att det var väl fan om jag skulle få något, ett fall här som det inte skulle vara någon som hon känner. Mm. Så han har ju redan, han dömde mig, som jag ser det så dömde han ju mig på att på gärningsmannaprofil. 9 gånger av 10 så är det pojkvän eller nära anhörig, släkting eller någon, eller vän eller någonting. Så då är det så. Ja, och vem har vi här? Ja, då har vi Paul. Ja, vi tar honom. Det är han som är. Det är han.
Om det var sambon Paul som var skyldig så var han riktigt skicklig. Om han var så duktig på att ljuga för polisen och förvilla dem genom att spela oskyldig vid ett brutalt mord, varför hörde man i så fall aldrig honom om morden på Helene Nilsson och Jannica Ekblad som fortfarande var olösta vid den här tidpunkten? Om Paul hade mördat Pernilla borde han ha passat bra in på den gärningsman som de sökte för morden.
En annan grej som jag kan säga till dig som du kanske inte vet. Om jag själv gjorde en undersökning under den här tiden jag ändå satt inne. För jag kämpade med detta fallet under hela tiden jag avtjänade mitt straff. Det var det att...
Så berättar Paul något om rättsläkarens utlåtande som fångar min uppmärksamhet. Eller så är det kanske ingenting konstigt alls. Men jag får inte riktigt mitt huvud runt det. Det är bara något som är väldigt underligt med hur Pernilla återfinns.
När man hittade Pernilla så hittade man ett grönt barr inne i hennes hand. Om du tänker att om du lägger ett barr i din handflata så knyter du din hand. Och i obduktionsprotokoll står det att det är grönt. Men jag har kollat med en sån här biokemist som säger så här, med tanke på att händer och sånt är förrotningsgrej. Det bryter även ner barret. Det är inte grönt. Det kan inte vara grönt. Om hon har legat där alla de här 3 månaderna och fått barret i handen när man drar ut henne där i skogen. Det går inte. För barret har inte varit grönt utan det hade varit missfärgat som han sa. Men det står klart att det barret är grönt.
Rättsläkaren kan aldrig fastställa tidpunkten för Pernillas död. Det går inte att avgöra om hon dog samma dygn som hon försvann eller om det kan ha skett vid ett senare tillfälle. Kanske är barret i hennes hand fortfarande grönt bara på grund av att Pernillas kropp stundtals legat i kyla och snö. Men varför har man inte hittat Pernillas kropp tidigare? Det tar 3 månader innan hon återfinns och det har inte varit snö under hela den tiden. Barnen som cyklar förbi ser direkt de vita och röda skorna som lyser in i skogen när de passerar.
Jag gjorde en själv hemma snickade jag med det här gröna barret. Jag tog ett grönt barr på anstalten. Vi hade en gran som hängde över så jag tog ett grönt barr från trädet. Och sen la jag det i kylskåpet uppe på vår avdelning. Tog en kokt skinkbit och så la jag den mitt på skinkbiten och så vek jag skinkbiten över så det skulle se ut som en knuten hand. Så la jag den där och sen lät jag den ligga där och så gjorde jag, följde upp det varje dag. När det där barnet har legat där ungefär i 2 månaders tid, då helt plötsligt började det vara svartprickigt.
Pauls pappa Sigvard bekostar en privat obduktion som utförs av en professor i rättsmedicin vid namn Johan Reis. Och han konstaterar att Pernillas magsäck är nästintill tom. Och eftersom att Paul och Pernilla åt middag cirka klockan 17.00, det vill säga strax före Pernillas försvinnande, så menar Johan Reis att den omständigheten talar för att Pernilla bragts om livet långt senare. Han tillägger dock att någon exakt tidpunkt för Pernillas död inte går att säkerställa utan att veta exakt vad Pernilla hade ätit dagarna innan hon försvann. Något som aldrig utreds till fullo.
Då har hon inte legat på den platsen hon ligger där man fann henne. Då är det någon som måste ha varit där under tiden. Ska man samtidigt gå lite som Johan Reis säger, att man kan inte fastslå dödsorsaken exakt, utan det bör ligga runt 3 månader. Men säg att vi kan skjuta det där så att det kanske är 2,5 månader. Och helt plötsligt har jag gjort urspelet igen. För jag gör urspelet så fort man egentligen börjar söka henne, för då har jag poliser efter mig. 24/7.
Men om det skulle stämma att Pernilla inte mördades den 18 december utan vid ett senare tillfälle, var har Pernilla i så fall varit innan? Har hon under en tid varit tillfångatagen? Är det därför hennes magsäck är tom? Har någon nyligen lagt Pernilla under rishögen i Hålabäck?
Ero?
Ja, hej, är det Bo Nero? Det var Alexander Mork här.
Kriminalinspektör Bo Nero är idag 85 år och pensionerad. Och han minns fallet med Paul Wollmer väl, då han även var förhörsledare.
Vad är din roll i det där?
Producent, så att säga, så att jag...
Du är sent ute.
Ja, jag är väldigt sent ute.
Har du någon kontakt med gärningsmannen?
Jag har intervjuat gärningsmannen och anledningen till att jag tog kontakt med dig var för att han benämnde dig som den snälle polisen Bo Nero.
Du har lyssnat på fjärde delen av I skuggan av skuld.
I skuggan av skuld är en serie i 6 delar producerad av Alexander Mork. Exekutivproducent är Nils Bergman. Förhandslyssna på hela serien redan nu via Motiv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Plus. För länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni lyssnar. Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.